Häromkvällen när jag satt i bilen och hörde på radio så var det ett radioprogram som handlade om invandrare och deras situation. Och det var människor som hade erfarenhet av att hjälpa invandrare som samtalade med varandra, och det talades mycket förstås om språkproblem. Men det talades också en hel del om att även om man som invandrare lär sig att tala språket, så är ju därmed inte problemet löst. Det finns ju någonting som kallas för kulturkollision. Och att komma från den libanesiska landsbygden och hamna i Stockholm eller Södertälje, tala om kulturkollision. Så även om man vet att fläskkotlett heter fläskkotlett, så är därmed inte problemet löst, utan att bara kunna leva ihop med oss svenskar, det måste vara en högst intressant anpassningsprocess. Vi möter det där i en annan tappning ibland. Jag träffade för halvtannat år sedan en kvinna som hade varit missionär i Rwanda i 30 år. Hon åkte ut var hon småskollärare enligt svenska normer. Och som hon sa nu när hon hade kommit tillbaka, att ja, nu har jag inte behörigt att göra någonting, allra minst undervisa barn, sa hon. I Rwanda hade hon gjort allt. Hon hamnade i någon obygd någonstans där folk inte ens kunde smälla upp ett eget hus. Hon uppfann på nytt konsten att göra tegel. Hon hade för sig att man gjorde det av lera på något sätt. Hon höll på att mixa tills hon kunde göra tegel, och hon var praktisk med allt möjligt. Och till sist så byggde hon hus, och hon gjorde skolor och sjukhus och lite av varje där nere i Rwanda. Och sen så kommer hon hem till Kravsverige. Det luxuösa Kravsverige. Det är supersyn om alla som inte lever i generaldirektörsklassen. Och som göder sin självömkan och sin avundsjuka med Hänt i veckan och Veckorevyn och vad det heter mer. Husmod. Och hon sa det, att jag kan inte åka ut mer som missionär. Och i Sverige kan jag inte heller vara. Jag längtar hem. Jag undrar på det. Varför tar jag upp det här? Jo, därför att jag försöker att tala om hur det ser ut från Guds sida när himmelriket ska kommunicera med jorden. Det blir kulturkollision, förstår ni? Så det blir bucklor i plåten av aldrig anat mått. Det är svårt det här. Vi tycker det är svårt att höra Guds röst. Jag undrar på det. Det kan vara som för den hemvändande missionären som talar svenska flytande och tycker att allting är fullständigt upp och ner. Ja, vi läste om det igår. Första Korinthierbrevet 2:14. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett annat. När Gud talar, så talar han utifrån värderingar, begrepp. Utifrån, om vi får uttrycka det så, en kulturmiljö som är så främmande för jordens kulturmiljö att vi har svårt att hänga med. Och det mesta av det han säger går oss förbi, därför att vi begriper det inte. Jag har den sista tiden mycket tänkt och levt i det här mötet mellan Jesus och Pilatus, som Johannes beskriver i sitt evangeliums 18 kapitel. Och du vet ju hur det är, ibland så fastnar man i en bibeltext. Och den ligger och liksom mal runt i ens inre, och man tycker att det där är för märkligt. Johannes 18. Och 33. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade: "Så du är judarnas konung?" Jesus svarade: "Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det om mig?" Pilatus sa: "Jag är väl ingen jude. Dina landsmän och överste prästen har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?" Jesus svarade: "Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna värld hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av helt annat slag." Nej, det står bara av annat slag. Pilatus frågade: du är alltså kung? Jesus svarade: du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom: vad är sanning? Här står det två stycken, om inte kungar så i alla fall makthavare. Men de är makthavare i två olika kultursystem, om man får uttrycka det så. Den ena är makthavare i denna världen. Och han utövar sitt regemente med denna världens styrmedel, som är terror eller hot om terror. Förkastelsen som hot och som verkställbar möjlighet. Sen står Jesus där. Du är kung, säger han lite frågande, denna världens makthavare. Ja, du säger det själv, säger Jesus. Jag är kung. Men jag är inte kung efter denna världens principer. För jag regerar inte med makt utan med nåd. Jag regerar med kärlek och inte med terror. Och jag vinner seger genom kärlek och inte genom hot. Vem är det som vinner till sist? Ja, därom kan ju delade meningar råda. För det beror ju alltså nu på vilket system vi tänker efter. Om vi har ett förnyat sinne eller om vi har ett kötsligt sinne. Har vi ett kötsligt sinne så säger vi så här: ja, han dog ju. Så det var ju han som förlorade. Han, Jesus. Men har vi fått ett nytt tänkesätt av Gud, en ny värdering, så kan vi säga så här: för det första, ja, han uppstod igen. Det var ju en seger. Ja, det var det. Men det märkliga med Jesus är att han säger, när han går till sin korsfästelse, observera det, stunden är kommen då människosonen ska förhärligas. Och vi läste igår de här orden, att så som kopparormen upphöjdes i öknen, så måste också Jesus upphöjas på ett kors. Vem är det som vinner seger? Ja, till en början kan vi ju säga så här: vilken självövervinnelse, seger, som Jesus vinner. Till skillnad från Pilatus. I hans fall slutar det med att han ändå förnekar det som han vet är sant. Därför att judarna hotar honom och säger att om du inte korsfäster honom, är du inte kejsarens vän, och då skvallrar vi. Då åker du dit. Det har vi gjort förr. För det hade de faktiskt. Och då till sist förlorar Pilatus. Därför att han ändå känner sig tvungen, makthavaren känner sig tvungen inför övermakten att göra avkall på det han vet är sant. Han kan inte vara självständig och sann ända ut, utan någonstans på vägen lämnar han det han vet är sant, och istället går han in på det som han vet är osant. Vem vinner? Ja, anlägger vi perspektivet, gudsrikesperspektivet, att den som är sann till dess yttersta konsekvens, han är den som vinner, då är saken klar. Jesus vinner seger. Och jag vågar påstå, detta är ett bibliskt perspektiv, just för att Jesus vinner den segern uppstår han från de döda. Att segern består inte i uppståndelsen först och främst, utan segern består i att han är sann till dess yttersta konsekvens, döden på ett kors. Nu är det ju så att när Gud vill börja att leda oss i våra liv, så vill han naturligtvis föra oss till seger. Och det finns ju mycket att besegra i denna värld. Man behöver bara se sig själv i spegeln och se på allt som är snett och fel och ont i ens eget liv. Det behövs seger. Sen kan man se sig omkring i världen. Och återigen så ser man, det finns mycket orättvis och det finns mycket som inte alls är som det skulle vara, som vi brukar säga. Det kan behövas lite seger. Ja. Och då förstår vi också att när Gud börjar leda oss, så vill han leda oss i segertåg. Han vill lära oss att segra. Men det är nu som kommunikationsproblemet uppstår. Därför att i himlen och på jorden betyder seger så lätt två olika saker. På jorden betyder seger så ofta att dra det längsta strået. Att sitta inne med den största makten. Att kunna eliminera motståndare. Och det gör det inte alls i himlen. Där betraktas det som ren förlust. Den som till sist blir sittande med makten, han har förlorat. Allt enligt himlens perspektiv. Mitt rike är, om mitt rike hörde till denna världen, hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna, säger Jesus. För så här är det med riken på jorden. Hur utbreder man dem? Jo, genom att skjuta ihjäl folk i angränsande riken. Hur utbredes Guds rike? Jo, när någon som tillhör det riket av frivillig kärlek ger sitt liv för någon i angränsande rik. Vi tar det en gång till. Hur utbredes Guds rike? Jo, när någon som tillhör det riket av frivillig kärlek, observera det, självständig frivillig kärlek, ger sitt liv för någon i angränsande rik. Som jag sa igår kväll, det här är inte alls tvunget att säga ja i alla situationer, utan det är när man väljer att säga ja där man fullt ut kunde sagt. Jesus säger till Petrus i Getsemane: tror inte du att jag skulle kunna be min fader och han skulle skicka, vad är det, 6 eller 12 legioner änglar, jag minns inte vilket. 12 är det väl? Ja. Och det var grejer det. Jag hade sopat undan de där gubbarna med påkar och svär direkt. De hade ju åkt i diket fullständigt hänsynslöst. Tror du inte jag hade kunnat göra det, säger Jesus? Det har gått utmärkt. Men jag har valt det här. En självständig handling. Och där ser vi hur viktigt det är att vi får växa i den självständighet som är kärlekens förutsättning. Självständighet och lydnad, jag talar om igång. Det handlar alltså inte om att någon tvingar dig till det här. Utan det handlar om att Gud vill få så mycket genomströmma dig med sin kärlek. Att du plötsligt får ett så förnyat sinne att du tycker, ja men det är ju detta det går ut på. Det här är ju vad jag önskar mig. Ja bra, säger Herren, du färdas i medvind. Det räcker att jag bara blåser lite lätt i nacken på dig så får du upp full fart, 20 knop. Fulla segel. Ja. Men innan den omsvängningen har skett i våra liv, ja då står vi där med kulturkrocken, eller hur? Då menar vi en sak med seger och Gud menar något helt annat. Vi ska läsa en liten stund i Apostlagärningarna 16 kapitel. Så vi får se hur det här ser ut i praktiken. Alla problem är ju lätta att lösa när man står i en talarstol som bekant. Men om vi kommer in på verkstadsgolvet lite grann så får vi se hur det kan se ut, hur det tedde sig i aposteln Paulus liv vid ett speciellt tillfälle. Apostlagärningarna 16 och vi börjar i den 6:e versen. De tog sedan vägen genom Frygien och Galatien eftersom den helige ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. Paulus och Silas är det väl, ute på missionsresa, och de befinner sig nu i Turkiet, som vi kallar det i vår tid. När de hade nått Mysien ville de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu and. Då gick de igenom Mysien och kom ner till Troas. På natten hade Paulus en syn. En makedonier stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, till vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där. Ja, vad härligt, säger vi. Gud har gett oss en vision för Makedonien. Underbart, nu ska vi dit och förda. Packa skördetröskorna så åker vi, pojkar. Och nu åker vi till Makedonien. För nu är det segervittring på gång. Nu ska vi verkligen till Makedonien och bärga in den stora skörden. Eller hur? Halleluja. Vi la alltså ut från Troas och seglade rakt över till Samotrak och nästa dag till Neapolis. Därifrån fortsatte vi till Filippi, en stad som ligger i första makedoniska distriktet och en romersk koloni. Där stannade vi några dagar. På sabbaten gick vi ut genom stadsporten och ner till en flod där vi trodde att det skulle finnas ett böneställe. Vi satt oss där och talade till de kvinnor som hade samlats. En av dem hette Lydia. Hon var från Thyatira och handlade med purpurtyger, och hon hörde till de gudfruktiga. När hon nu lyssnade öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sa. Hon och alla i hennes hus blev döpta, och sedan bad hon oss: när ni nu har blivit övertygade om att jag tror på Herren, kom då och bo hos mig. Och hon gav sig inte. När vi en gång gick ner till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande i sig och som skaffade sina ägare goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och ropade: de här männen står i den högste gudens tjänst och förkunnar vägen till frälsning för er. Så höll hon på i flera dagar tills Paulus förlorade tålamodet och vände sig om och sa till anden: jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. Och i samma ögonblick får anden ut. När hennes ägare såg att hoppet om fortsatt förtjänst hade farit sin väg, tog de fast Paulus och Silas och släpade dem till torget och stadens myndigheter. De förde dem till de romerska domarna och sa: de här männen stör lugnet i vår stad. De är judar och de talar för seder och bruk som det inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta och följa. Folket tog då parti mot dem, och domarna slet kläderna av dem och befallde att de skulle pryglas. Man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelse. Fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvar, och för den skull lät han dem sitta i det innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken. Seger i Jesu namn. Ja, jag är alldeles övertygad om. Vi antar till exempel att vi på samma sätt skulle få visionen att åka över och frälsa norrmännen. Och så åker vi iväg och så slutar det på det här sättet. Och så sitter vi där i stocken allihopa. Kläderna har de slitit av kroppen på, och så stryk har vi fått, och utskämda har vi blivit, och hånskrattade har vi blivit. Och så sitter vi dessutom i fängelse i det innersta rummet, och ingen vet vad som kommer att hända i morgondag. Vi kanske åker dit på allvar. Det kanske blir någon sorts avrättning av något slag, vem vet. Jag slår vad om att du, eller åtminstone jag, skulle fråga så här: käre Gud, var gick det snett någonstans? När och på vilket sätt kom vi nu ut ur din vilja? Eller hur? Ja, det skulle vi sagt allihopa, det tror jag bergis. För så brukar vi göra. Och väldigt mycket själavård handlar om att man träffar människor som på det här sättet har hamnat i klistret. Och som säger: vad gjorde jag för fel? Därför måste vi förstå vad det betyder att vinna seger. Vi läser den här texten gärna i bitar. Vi läser ju gärna alla texter i bitar. Och så läser vi om den här tösen som hade en spådomsande. Och det tyckte jag, det var ju grejer. Anden åkte ut. Och det var ju seger. Åh, här är härlig seger. Alla onda andar vika i Jesu namn. Ja. När Gud har ingett oss att lösa människor från andligt betryck, så vinner vi den sortens seger. Tack och lov. Sådana segrar vann Jesus medan han gick på jorden. Men du förstår, den seger som betydde någonting, inte bara för enskilda människor utan för mänskligheten, den vann han inte på det sättet. Utan den vann han genom att ge sitt liv. Och jag tror vi kan säga på det här sättet. Att om jag inte är villig att segra på det sättet. Genom att ge mitt liv av fritt val. Helt medveten om vad det handlar om. Så har jag heller inte mycket seger att vänta på det andra sättet. Det finns en festlig berättelse lite senare i Apostlagärningarna. Vi slår upp den. I 19 kapitlet. Vi bara läser 11 versen. Gud gjorde märkliga under genom Paulus. Man tog till och med dukar och plagg som hade varit i beröring med hans kropp och la dem på det sjuka. Och då blev det kvitt sina sjukdomar och de onda andarna lämnade dem. Härligt, säger vi. Seger i Jesu namn. Och det är det. Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över sådana som hade onda andar. De sa, jag besvär er vid dem Jesus som Paulus förkunnar. Så gjorde 7 söner till en viss Skevas, en judisk överste präst. Men den onda anden svarade dem, Jesus känner jag till och vem Paulus är det vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden i sig på dem övermannade dem alla och tilltygade dem så illa att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Detta blev känt i hela Efesos bland både judar och greker och alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev ärat. Många som hade blivit troende kom och bekände öppet vad de hade ägnat sig åt och åtskilja av den som bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man beräknade deras värde och kom fram till 50 000 silverdrakmer. Så fick ordet genom Herrens kraft ökad framgång och styrka. Ja, Jesus känner jag. Och Paulus vet jag också vem det är. Men vilka är ni? Hur blir man en kändis i andevärlden? Jo, genom viljan att ge sitt liv. Genom viljan att ge sitt liv. Vilka är ni? Och nu kan vi tycka det att det var ju underbara segrar Paulus vinner här i Efesus. Ja, men vi fortsätter att läsa. Du ser det står en rubrik där, upplopp i Efesus. Och det blir i princip samma elände som det blev i Filippi. Det blir rena tumultet och det var precis på vitten att de hade slitit honom i stycken. Efter alla dessa händelser bestämde sig Paulus för att över Makedonien och Akaja fara till Jerusalem. Och sedan jag varit där måste jag också besöka Rom, sa han. Emellertid sände han 2 av sina medhjälpare Timoteus och Erastus till Makedonien och stannade själv kvar en tid i Asien. Men just i den tiden blev det ett allvarligt upplopp med anledning av vägen. Alltså med anledning av en kristna förkunnelse. En silversmed som hette Demetrios tillverkade Artemis-tempel av silver och skaffade därmed hantverkarna avsevärda inkomster. Nu kallade han samman dem och andra som hade samma slags sysselsättning och sa, ni vet att vi har den här verksamheten att tacka för vårt välstånd. Men nu både ser och hör ni att den där Paulus har fått en mängd människor att ändra sig, inte bara här i Efesos utan i nästan hela Asien, när han säger att gudar som vi gör med våra händer inte är några gudar. Det är inte bara vårt hantverk som riskerar ett dåligt rykte, vi kan också befara att vår höga gudinna Artemis tempel mister sitt anseende och att hon själv blir berövad sin storhet, hon som hela Asien, ja hela världen dyrkar. I dessa ord blev det ursinniga och började ropa, stor är den efesiska Artemis. Hela staden råkade i uppror och från alla håll rusade folk till teatern och man släpade med sig Gaius och Aristarkos, 2 makedonier som var reskamrater till Paulus. Paulus ville då gå in och tala till folket men hindrades av lärjungarna. Några i provinsrådet som var hans vänner skickade också bud till honom att inte visa sig i teatern. Där ropade alla i munnen på varandra, mötet var förvirrat och de flesta visste inte varför de hade kommit dit. Men några ur hopen satte Alexandros in i saken när judarna skickade fram honom. Han ville hålla ett försvarstal och gav tecken till tystnad. Men när man upptäckte att han var jude började alla på en gång ropa, stor är den efesiska Artemis, och höll på så i ett par timmar. Stadens sekreterare fick folkmassan att lugna sig och sa, Efesier, det finns det någon människa som inte vet att staden Efesos vårdar den höga Artemis tempel och stenen från himlen. Ingen har förnekat detta och därför ska ni hålla er lugna och inte göra något överilat. Männen som ni har fört hit har varken skändat vårt tempel eller hedat vår gudinna. Om Demetrios och hans hantverkare vill föra talan mot någon så finns det en domstol som sammanträder och det finns ståthållare. Där kan folk anklaga varandra. Men är det något mer ni yrkar på får det avgöras av den lagliga folkförsamlingen. Efter vad som har hänt här idag riskerar vi att anklagas för uppror eftersom vi inte har något att anföra till försvar för denna oordnade sammankomst. Med de orden fick han mötet att skingras. Nu ska vi slå upp i andra Korinthierbrevet, för där kommenterar Paulus det här, den här händelsen. Första kapitlet, andra Korinthierbrevet 1 och 8. Jag vill att ni ska ha klart för er bröder hur svårt vi hade det i Asien. Vi pressades så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet. Men en dödsdom har vi alltid haft inom oss för att vi inte skulle förlita oss på oss själva utan på den Gud som uppväcker de döda. Och han räddade oss från dessa dödens angrepp och kommer att rädda oss igen. Till honom står vårt hopp, han ska rädda oss. Och ni ska hjälpa till med er bön för oss så att det blir många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan. Ja, så här är det kapitel ut och kapitel in när du läser apostlagärningarna. Och efter vårt tänkesätt så går det bra ibland och dåligt ibland. Och det är vårt tänkesätt. Kristus för mig alltid fram i segertåg, säger Paulus lite senare i samma andra Korinthierbrev. Och det betyder egentligen i första hand att Kristus har övervunnit mig. Jag är hans tjänare. Han har tagit mig till slav, till byte. Men inte ett slaveri i förnedring under hot, utan det är kärlekens slaveri, glädjens slaveri. Han är så mycket min glädje att jag har inget alternativ. Inget att välja på. Och jag har min glädje i att leva som han. Och när jag gör det så vinner jag seger över det onda i världen. Och du förstår, det vi kallar för misstag och tabbar och motgångar och allt sånt här, det är det som är den verkliga segern. Det vi pekar ut i apostlagärningarna och säger, där är det seger på gång. Ja, det är segerns frukt. Det är återverkningarna av den seger som vi kallar misstag. Och det är så viktigt att vi lär oss att förstå det här. Därför att när Gud vill börja leda oss in i ett segrande kristenliv, så sätter vi oss på bakhasen och säger, nej, det här kan ju inte vara sant. Och så måste vi ha själavård, för vi undrar, vad gör jag för fel? Ja, men du gör inget fel, det är så här. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är för honom en dårskap, och han kan inte begripa det, till det måste utgrundas på ett andligt. Nå, vi ska titta lite grann i Uppenbarelsebokens 12:e kapitel. En liten text som ofta läses i allhelgonatid. 7:e till 12:e verserna. Och det här handlar om tidens avslutning. Då det kommer att bli en slutseger över ondskans andemakter. Då ska vi se, hur åstadkoms den? Genom att församlingen tar auktoritet över djävulen? Nej, vi läser. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken, och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga, nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans mor. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att det kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort. För han vet att hans tid är kort. Ja, tänker vi, det blev en strid i himlen. Och Mikael och hans änglar, de kastar nu ut djävulen. Och så säger vi, ja det var änglarna som vann seger. Men det säger inte Johannes som har skrivit Uppenbarelseboken. Utan när du tittar nu ska du se att så står det i 11 versen, det har besegrat honom, djävul. Det, vilka det, säger vi. Våra bröder. Våra bröder. Ty det älskade inte sitt liv mer än att det kunde gå i död. Jag tror det fungerar så här. Att när någon förgriper sig på en rättfärdig människa, för att han är rättfärdig, så faller en dom över den som förövar en sån gärning. Det finns ett uttryck som vi möter här och var i Bibeln och som vi inte hinner slå upp nu. Men Judas säger det strax innan han går bort och tar sitt liv. Då säger han, jag har utgjutit oskyldigt blod. En rättfärdig mans blod. Och då, när man gör det, då kommer man in under någonting som i Bibeln kallas för blodskuld. Och till skillnad från annan skuld är den inte förlåtlig. Man förgriper sig på den rättfärdige för att den är rättfärdig. Och det är vad som sker här i det här kapitlet. För vi befinner oss i den antikristliga tiden. Då det kommer att ske förföljelse av församlingen. Och där förföljarna undan för undan, människor såväl som andemakter, drar en blodskuld över sig. Och när så sker, då kommer Guds änglar i rörelse och kastar ut djävulen ur himlen. Församlingen vinner seger, men icke en seger genom maktens instrument, utan genom nådens instrument. De älskade icke sitt liv mer än att de kunde gå i död. Det står så här, de har besegrat honom genom lammets blod. Ja, det är lammets blod som gör dig rättfärdig. Och när därför du förföljs i egenskap av din rättfärdighet som du fått genom lammets blod, när du står för ditt vittnesbördsord och därmed lider förföljelse för den rättfärdighet du har fått, då utskipas en dom i andevärld. Då sker det en dom över andemakter, då sker det en dom över onda människors onda vilja. Och det betyder inte alltid att människor förkastas, utan det kan också betyda att människor utsätts för så starka impulser från himlen att de omvänder sig. Men det kommer krafter i rörelse. Guds kraft kommer i rörelse. Därför att ondskan angriper dig i din egenskap av rättfärdig god människa. Och då kan du ideligen hamna i situationer där du kanske till exempel möter människor under demoniskt betryck, där du får säga till andemakterna, ge av i Jesu namn, och det gör de. Men vad är det som är trovärdigheten bakom orden? Vad är det som gör att det där inte är en trollformel? Att det inte är magi du sysslar med? Viljan att ge ditt liv. Många gånger handlar det inte att bokstavligen beträda favotten. Utan många gånger handlar det om enklare försakelser än så. Men att du får ge upp din idylliska privattillvaro, den där som skulle duga till ett hemma hos reportage i allt om möbler, ja, det kanske du måste räkna med. Om inte annat kanske du får ge ditt liv på det sättet. Lugn, bara lugn. Du får något mycket bättre istället. Du kommer efteråt aldrig att säga att det här, det var mitt livs misstag. Tvärtom. Du kommer att säga, Gud lärde mig ett annorlunda liv. Och det är jag djupt tacksam för. För detta är meningsfullt. Det strider mot denna världens vishet. Ty talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och därför måste vi se att begreppet seger, när nu Herren vill leda oss in i seger, har två sidor. Givetvis är det en seger när vi får be för en sjuk och se honom bli frisk. När vi får be för en deprimerad människa och se honom bli glad. Visst är det en seger. Men det är bara halva segerbegreppet. Och om vi förnekar andra halvan så kommer vi i regel att bli besvikna på den första halvan med tiden. Jag stryker under det här med att det handlar om att förstå de här tingen. Ty när Gud leder oss så är han, som jag sa igår kväll, ute efter att få oss att växa i självständighet. Och han vill föra oss till den mognaden där vi faktiskt är ledda av Gud på det viset att vi inte ens efteråt riktigt kan säga var Guds vägledning slutade och vår egen vilja började. Han vill inte att vi ska ha en svag och knäckt och bruten vilja. Han vill att du ska ha en stark vilja men riktad åt samma håll som hans. Och han vill att du ska förstå vad han talar om när han leder dig. Och det är så ofta problemet för Gud, att vi förstår inte. Oh, att ni ville höra hans röst. Ja, men vi vill kanske inte begripa det här. Vi tittar igen i texten som vi hade fram igår i Hebreerbrevet 5. Där läser vi igen 12-14 versen. Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men istället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk istället för fast föda. Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Spädbarnet är kristet. Kommer Jesus så hamnar han i himlen. Det är inte det som är problemet. Men när man har blivit kristen behöver man så småningom lära sig att fatta en undervisning om rättfärdighet. Det vill säga alltså att bli så samstämd, få ett förnyat sinne så att man förstår Guds ledning när det är seger på gång. När det ska till att segras. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott. Ibland möter man människor som har läst det här att Guds vägar är annorlunda och högre än våra vägar. Och så utlägger man det då så här att när Gud leder oss så är det idel obegripligheter. Och därför blir det i praktiken så här att ju flugigare och bizarrare ett infall är, desto säkrare är det antagligen från Gud. Nej, så är det inte. Oh, nej. För sådana människor, de springer iväg och gör alla möjliga besynnerliga saker. Och så får Gud skulden. Så är det inte alls. Det är inte full mognad, inte Kristi fullhet. Nej. Guds vägledning är mycket begriplig. Men man måste bara ha kulturkollisionen undanröjd. Det måste vara efter Guds tänkesätt. Det måste vara efter Guds tänkesätt. Vad vill det säga att vara ett barn? Och vad vill det säga att leva på mjölk? Ni har återgått till att behöva mjölk istället för fast föda. Då den fasta födan, förstår vi nu, det är bland annat när Gud börjar leda oss in i det som verkligen är seger efter himlens mått mätt. Vad är mjölk? Vad är mjölk? Finns det lättmjölk? Ja, det gör det. Det finns till och med, säger Petrus, förfalskad mjölk. Vi ska se på det. Första Petrusbrevet. Det andra kapitlet i Petrus första brev, andra och tredje versen. Petrus skriver: som nyfödda barn ska ni längta efter den rena andliga mjölken för att växa genom den och bli räddade. Ni har ju fått smaka Herrens godhet. Den rena andliga mjölken står det här, men det grekiska ordet bakom där är lite mer mångtydbart, och därför kan man också översätta som det står i gamla översättning faktiskt, den oförfalskade andliga mjölken. Det är en fullt korrekt översättning. Och man tar sig för pannan och så undrar man, finns det förfalskad mjölk? Och vem är det i så fall som gör den? Hur ser förfalskad mjölk ut? Och vad är äkta mjölk? Jo, se, det talar Petrus om för oss. Ni har ju fått smaka Herrens godhet. Och det är ett citat ifrån kung David, 34 salmen och 9 versen. Smaka och se att Herren är god. Det är mjölkmat. Hur så, säger vi? Jo, kristelivet börjar med ett spädbarnsstadium, då vi lever på mjölk. Vad är mjölken? Jo, att vi får konkret i våra liv upptäcka att Gud är god. Det finns så många kristna som inte har gjort den upptäckten. Vi fick en profetisk hälsning från Herren det sista i år. Mina barn, jag älskar er. Och jag har tänkt så mycket på detta under senare tid. Vad ofta vi hör den hälsningen i profetisk form i våra sammankomster. Och så har jag tänkt, varför är det så? Är det så att profeterna inte har något annat på repertoaren? Har de inte lärt sig fler profetior? Nej, det är inte så. Utan det är detta att längre har vi inte kommit. Det är detta som måste bottna i oss, och det har det ännu inte gjort. Jag har ännu så lite smakat och sett att Gud är god. Vi är så främmande för vår egen Herre. Vi är experter på kristendom och främlingar för Kristus. Vi predikar så mycket och så gärna om hur den kristne borde vara. Och vad han borde göra. Och hur han skulle se ut. Och hur han skulle ställa upp. Och hur församlingen borde vara. Och vilken gemenskap vi skulle kunna ha om utifall att alla hösäckarna ville resa på sig och göra något roligt någon gång. Och så vidare. Förfalskad mjölk. Det är förfalskad mjölk. För sådana predikningar kan du höra i parti och minut. Och de lär dig aldrig att Gud är god, utan bara att du är dålig. Smaka och se att Gud är god. Det är mjölk. Det innehåller alla näringsämnen. Det är inte bara en vit ogenomskinlig vätska, utan den innehåller alla näringsämnen. Men sen kan man ju skaka upp lite mjöl i vatten eller någonting sånt. Sätta till lite emulgeringsmedel och lite annat sånt här. Och får det se ut som mjölk. Men det är inte mjölk. För det är bara vittnesbörd om vår ofullkomlighet och inte om Guds fullkomlighet. Och där står svensk kristenhet idag. Och så undrar vi, gode Gud, vart tog segern vägen? Och när vi då rådfrågar våra vänner profeterna, så bara svarar de ett enda: mina barn, jag älskar er. Ja, det har vi hört. Säg något annat någon gång. Nej, jag gör inte det, säger han. Så länge ni inte har tagit emot det budskapet, så finns det inget annat att säga. Ni måste lära er att dricka mjölk. Det går inte att komma med biffstek till 4 veckor gamla ungar. De bara spyr. Mjölk får det vara. Äkta mjölk. Den rena, andliga mjölken. Smaka och se att Gud är god. Därför när vi har smakat det tillräckligt, förstår du, då blir vi så uppfyllda av hans nåd och kärlek. Och då får vi ett förnyat sinne. Då kommer vi bara att till sist gripas av en längtan efter att få ge detta annorlunda, märkliga liv vidare. Och då kommer vi i rörelse. Vi börjar ge ut av det vi har fått in. Mycket snart upptäcker vi segerns villkor i våra liv om vi inte har läst på ordentligt innan. Men då gör inte det någonting. Därför att det är en sån glädje att få ge ut det man har fått ge in, så man tar det andra också. Och så säger man: allt sammans är meningsfullt. Jag tar emot hela mitt liv ur Guds hand. Nu ska vi be tillsammans. Helige Fader, vi skulle vilja be dig att du undanröjde den här kulturkollisionen mellan himmelen och våra arma hjärnor och hjärtan. Och du gör det på ditt eget sätt. Du gör det genom att smaka och se att du är god. Nå, vi har ju våra egna tankar om det här. Vi brukar ju säga till dig, Gud, inte öppet men i hemlighet, att om du lät alla friska bli sjuka, och alla sjuka bli friska menar jag, om du lät alla problem liksom fara sin kos, så skulle vi tro att du var god. Ja, men det finns ju ingen som vinner seger. Därför kommer du och säger till oss genom dina tjänare profeterna att jag älskar er. Och så får vi låta det beskedet uppfylla oss. Och då börjar vi vinna seger. Och då ser vi att det är sant. Men vi måste ju förstå vad som kommer först och vad som kommer sen. Vi måste förstå segerns villkor i våra liv. Annars kan du inte leda oss. Och segra kan vi inte göra på egen hand. Dina tankar är mycket högre än våra tankar. Och vi kan inte spekulera ut dem på egen hand. Men du är inte obegriplig när du liksom talar om för oss hur det förhåller sig, hur det ska vara. Men vi tackar dig för det. Vi tackar dig, Gud, innerligt och uppriktigt, att det står att vi ska älska dig av allt förstånd. Inte mot allt förstånd, utan av allt förstånd. Och det vill vi göra. Du är en förståndig Gud. Det är bara det att vi rör oss i skilda världar. Och vi får lära oss att tala himlens språk och liksom förstå himlens kulturmönster och livsmönster. Genom att du uppenbarar dig själv och din godhet i våra hjärtan. Vi ska aldrig ångra det liv du då för oss in. Inte ens om det kommer att ha sitt pris att få ge det vidare. Det vill vi också tacka dig för. Fader, vi ärar och lovar dig. I Jesu Kristi namn. Amen.